Utklippan socknar uppgift, Ölands södra udde sydväst 3, Ölands norra udde syd 7. Harstena syd 4, Håberg sydväst 6, Östergårdsholm syd 7, Fårösund sydväst 3, Gotska Sandön socknar uppgift. Landsort sydväst 6, Skarpö sydväst 3, Svenska Högarna syd 8, Söderarm sydväst 9. Finska Utö syd 5, Nyhamn syd 9, Märket sydost 7, Örskär och Äggegrund sydost 6, Kuggören syd 6. Brämen syd 5, Lunge syd 2, Skogsudde sydväst 7, Jennesklubb syd 6, Holmön sydväst 8. Bjureklubb och Piderönskär syd 5, Rödkallen syd 6, Kemmefyr sydväst 9 och Storön till sist sydväst 5 meter i sekunden. Och det var allt från SMHI för den här gången, men vi är tillbaka klockan 5:06 i morgon bitti med en sjöväderrapport. God kväll!
Här i Ekot, vi börjar i Örebro. Räddningstjänsten, polisen och ambulansen samarbetade bra i samband med skolskjutningen på Campus Risbergska där. Det här visar en ny utvärdering. Men man konstaterar också brister. Mattias Larsson var vakthavande räddningschef när det här hände.
I de här riktigt stressade lägena, när organisationerna är hårt belastade, att då ha förmågan att lyfta blicken, det kräver ganska mycket övning.
Tack vare att man utgått från den gemensamma ledningscentralen Seglet i Örebro visar utvärderingen att man haft bra samverkan med de andra blåljusverksamheterna. Men det konstateras också att de behöver bli bättre på att använda lokaler gemensamt och hur tillträde ges till personer som inte till vardags arbetar på Seglet.
Efter att den kanske mest akuta fasen är över, ja, då ser vi att då har vi inte planerat för det. Nästa gång vid en annan räddningsinsats då kan det ju vara något som fortgår över flera dagar. Då måste vi ha en plan för det.
Enligt Mattias Larsson måste de också vara bättre rustade framöver, då de under insatsen inte hade tillräckligt med sjukvårdsmaterial för att ta hand om större blödningar.
Framförallt så jobbar vi med de stationerna som är insatta, men det här är ju en brist som finns på alla våra 110 brandstationer egentligen. Så att, och där är vi inte.
I utvärderingen framgår det också att de behöver öva ännu mer på situationer med pågående dödligt våld. Framförallt tillsammans med polisen.
Reporter Marcus Titus, P4 Örebro. De omdiskuterade PET-testerna som mäter alkoholkonsumtion och används som grund för att dra in körkort har ju mött skarp kritik. Och nu föreslår regionstyret i Blekinge att vården inte ska lämna ut PET-testresultaten till Transportstyrelsen. Magnus Arvidsson är första vice ordförande i regionstyrelsen.
Det är nödvändigt att omedelbart stoppa just för att säkerställa att ingen hamnar i kläm.
Hur stor alkoholkonsumtion ska krävas för att dra in någons körkort? Den frågan har aktualiserats under våren med anledning av PET-testerna som läkare uppmanas skicka till Transportstyrelsen om resultatet överstiger ett visst värde. Och en som fått körkortet indraget efter PET-test är Bosse Pettersson i Sala.
Jag trodde inte att det var sant. Jag tror han frågade mig om det var okej att ta prover gällande alkoholet. Men jag kunde aldrig i min vildaste fantasi tro att mitt körkort skulle åka. Så det är väl kanske inte normalt att dricka 2-3 glas vin varje kväll. Men jag har inte kört berusad, jag har inte gjort någonting.
Bosse fick sen körkortet tillbaka. Men många får inte det. Och nu kan Blekinge bli den första regionen att stoppa delgivningen av PET-testresultat mellan vården och Transportstyrelsen. Förslaget ska tas upp på regionstyrelsens sammanträde imorgon och Magnus Arvidsson, Moderaterna, tror att det kommer gå igenom.
Det här kan ju ha fungerat som ett sätt att få bort de som faktiskt har ett riskbruk eller ett missbruk från vägarna och så vidare. Vad tänker du om det om ni nu helt pausar?
Det finns ju alltid möjlighet för läkare att meddela Transportstyrelsen om man misstänker att en patient har ett riskbeteende.
Reporter här Linda Sandwell i samarbete med P4 Blekinge och P4 Västmanland. Utrikes nu. I Sydkorea vann oppositionsledaren Lee Jae-myung presidentvalet idag. Och tidigare ikväll höll han tal till nationen och vår korrespondent Moa Kärnstrand var på plats och lyssnade.
Han sa att han kommer att vilja söka dialog med Nordkorea och det är ju någonting som många har väntat på här för att se vad han skulle säga om det helt enkelt. Men sen så pratade han också väldigt mycket om att ena landet. Det har ju varit väldigt stor polarisering här, särskilt under den tidigare president Yoon Suk-yeol. Och sen så lovade han också att han kommer att se till att landet ska komma över den här krisen som man har varit i nu under många månader sedan Yoon Suk-yeol införde undantagstillstånd.
Ja, valet hålls ju efter en turbulent tid i Sydkorea där den tidigare presidenten fällts i riksrätt och också anklagats för upprorsförsök.
Det var i december förra året, så för ett halvår sedan, som Yoon Suk-yeol oväntat och plötsligt införde militärt undantagstillstånd sent en kväll här i Sydkorea. Och ja, folk blev förfärade och gav sig ut på gatorna för att protestera mot det här. Och politikerna i parlamentet stoppade det här efter bara några timmar. Men det chockade ju nationen. Och sen efter det så har det varit en process mot Yoon Suk-yeol där han ställts inför riksrätt av parlamentet. Och han fälldes också. Och då fick han avgå som president. Och det är därför som vi har det här nyvalet idag då.
Moa Kärnstrand på plats i Seoul. Och mer om det här alldeles strax i Studio 1, kväll i P1. Vid en krock mellan ett godståg och en traktor i Halland i eftermiddag omkom en pojke i 15-årsåldern. Olyckan inträffade mellan Torup och Oskarström vid en obevakad järnvägsövergång och en mindre väg, uppger polisen. Och det har kommit flera strejkvarsel idag. Det handlar om personal på privata vård- och omsorgsföretag och dessutom om städare på stora industrier. Den 16 juni kan det bli städstrejk på 14 industrier och vårdstrejk på privata vårdcentraler, omsorgsboenden och äldreboenden om parterna inte kommer överens. En flykting som kommer till Sverige kostar i snitt 25 000 kronor per år. Det här har Konjunkturinstitutet kommit fram till efter att ha analyserat invandringens ekonomiska effekter. Viktigt att veta, säger finansminister Elisabeth Svantesson.
Jag tycker att alla politiska beslut ska man veta konsekvenserna av om man ska ha en rätt bild och förståelse. Nu har vi fått svart på vitt också att kostnaden har varit höga under de här åren och visar också att den politik vi nu för med stramare politik är rätt.
Ekot har tagit del av Konjunkturinstitutets övergripande slutsatser i form av en promemoria från Finansdepartementet. Beräkningarna visar att gruppen flyktingar under hela perioden 1983 till 2022 har ett negativt nettobidrag. På senare år har kostnaden minskat, vilket förklaras med ett lågt flyktingmottagande och att många av dem som kom till Sverige under flyktingkrisen 2015 har fått jobb. För övriga utrikesfödda är nettobidraget positivt sedan 2017. Det beror enligt Konjunkturinstitutet på att arbetskraftsinvandringen har ökat. Finansminister Elisabeth Svantesson igen.
De som har kommit som flyktingar, de har ju kostat rätt mycket pengar. Nu är det inte så att man har invandring för att tjäna pengar, men det är också viktigt att veta att den invandring vi har haft med många lågutbildade ofta flyktingar har också kostat väldigt mycket pengar. Medan de som till exempel har, vad det gäller arbetskraftsinvandring, om man är högkvalificerad, har ju verkligen liksom bidragit rätt så mycket till ekonomin.
Elisabeth Svantesson och reporter Lova Olsson. Nu gäller det bad. Svenska livräddningssällskapet vill nämligen att fler ska lära sig att simma och därför har man lanserat 5 nya simmärken som ska hjälpa små barn att tidigt bli vana vid vatten.
1, 2, 3.
På Kampemensbadet i Stockholm hoppar 5-åriga Morina Atas in i bassängen. Hon är här med mamma Frida och lilla syster Eileen som är 2 år. De tycker alla att det ska bli kul med nya märken.
Ja, men det tror jag är en jättebra lösning. Det är jättespännande att få de här märkena.
Ja, som en liten extra mor. På väggen eller på kylskåpet typ.
Ja, och visa vad man kan.
De nya märkena är skräddaren, doppingen, utten, krokodilen och sjöstjärnan. Och för att ta dem behöver man bland annat kunna springa på botten, titta under vattnet eller flyta i några sekunder. Mikael Olausson som är generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet säger att det är viktigt att de små barnen tidigt får vattenvana.
Att lära sig simma är det långsiktiga målet, det vill säga att man kan simma 200 meter vara 50 på rygg. Men innan det så måste man ju närma sig vattnet och bli vattenvan. Och nu har vi skapat märken som ska liksom inspirera och uppmuntra till det också.
Förhoppningen är att det här ska öka simkunnigheten som dalat de senaste åren.
Simkunnigheten verkar sjunka bland landets sjätteklassare och det är oroande signaler vi får. Det här är i kombination med att vi ser att bassängvattenytan minskar per invånare och att vi också ser att drunkningstalen har ju planat ut. Vi blir ju inte bättre på att trycka ner drunkningsolyckorna.
I bassängen på kampemensbadet måste Aileen fortfarande använda simpuffar. Men Amorina lärde sig simma förra sommaren.
Så kommer du ta några av de här märkena, tror du, i sommar?
Ja. Mamma, vilken är det där?
Den heter Sjöstjärnan Lila. Då ska man simma 10 meter bröstsim. Det kan du.
Kan jag det?
Ja, det kan du.
Amorina, sist. Och reporter Ylva Tidvall. Vädret imorgon. Stora delar av landet får molnigt med regn eller skurar som passerar österut. Men främst i sydöstra Götaland och norra Norrland, där får man först en del sol innan skurarna drar in. Temperatur från 15 till 20 grader i söder till 10 till 15 i norr. Ekot klockan 10 producerades av Karin Holsten och presenterades av Gunilla Hansen-Bering.
Radiosporten här med glädjande fotbollsbesked. För det svenska damlandslaget besegrade nämligen Danmark med hela 6-1 i Nations League efter hattrick, 3 mål av Stina Blackstenius.
Hon måste ju vara enormt nöjd med vad hon har åstadkommit. Har du gjort hattrick i landslaget, Johan?
Nej, det har jag inte gjort. Och jag tror att hon är väldigt nöjd och kommer sova fantastiskt skönt ikväll.
Jag är såklart jättenöjd med vår prestation idag och resultatet som vi får med oss från den här matchen. Var otroligt kul att spela idag och det är mycket som stämmer från början till slut egentligen. Får till vårt höga försvarsspel i början av matchen och får tidig utdelning.
I och med den här vinsten säkrade Sverige segern i sin grupp i Nations Leagues A-division och är klara för semifinal som lottas på fredag. Radiosportens referenter var Andreas Mats och Johan Elmander. Men allt var inte positivt under den här matchen. Nyckelspelaren Fridolina Rolfö skadade foten i den första halvleken och tvingades utgå haltandes med bara en månad kvar till EM-slutspelet. Men efter matchen kom smått positiva besked.
Landslagsläkaren Homan Ebrahim, Fridolina Rolfö klev av, fick en smäll mot vänster foten. Vad vet vi?
Det var en kollisionssituation och precis som ni såg, den drabbade kroppsdelen var i fotleden. Och initiala bedömningen är hoppfullt och vi kommer följa det under kvällen och morgondagen.
Vad tror man, är det en stukning, det är inget brott på något sätt eller vad är det?
Det är vår initiala bedömning.
Och hur lång rehabtid är det på en sån?
Det är väldigt varierande, men hon har ju fått behandling, hon får behandling nu och vi ser hoppfullt på framtiden.
Så det är ingen fara för EM om man tänker så?
Inte så som vi bedömer just nu.
Var det positivt att de kunde lämna planen själv så?
Absolut.
Reporter Andreas Lundin, i studion Martin Hedberg.
P1, Sveriges Radio.
I studio 1 kväll, maktskifte i Sydkorea. Oppositionsledare vinner presidentvalet. Hör vår korrespondent Moa Kärnstrand på plats vid parlamentet i Seoul. Sen röster från Gaza där många sköts till döds när de hämtade mat i morse. Strax Röda Korset om svårigheterna med nödhjälpen. Och idag åtalades 4 personer efter mordet på rapparen Se Gambino. Sen mer om svenska adoptioner. Forskare riktar kritik mot Ulf Kristerssons roll när han ledde Adoptionscentrum. Välkomna att lyssna. Cecilia Ingvarsson heter jag.
Yorowoni, joege makkeshin, chotbonche samyeong, neran을 확실히 극복하고 다시는 국민이 맡긴 총칼로 국민을 겁박하는 군사 쿠데타는 없게 하는 일.
Oppositionsledaren Lee Jae-myung blir ny president i Sydkorea. Här hörde vi precis från talet till nationen där han bland annat lovar att landet ska komma över krisen sen undantagstillståndet. Med oss är vår korrespondent Moa Kärnstrand som bevakar valet i Sydkorea. Du står utanför parlamentet. Vad fick vi höra i talet?
Ja, bland annat så fick vi höra att han sa att han kommer att vilja söka dialog med Nordkorea. Och det är ju någonting som många har väntat på här för att se vad han skulle säga om det helt enkelt. Men sen så pratade han också väldigt mycket om att ena landet. Det har ju varit väldigt stor polarisering här, särskilt under den tidigare president Yoon Suk-yeol. Så det var han väldigt mycket inne i. Han pratade om att det är ingen poäng i att stå på olika sidor. Låt oss leva tillsammans, vi alla sydkoreaner. Och sen så lovade han också att han kommer att se till att landet ska komma över den här krisen som man har varit i nu under många månader sedan Yoon Suk-yeol införde undantagstillstånd. Och att han ska se till att man kommer ut på andra sidan och att det aldrig sker igen, sa han också.
Mm. Vem är han?
Ja, han är en arbetarpojke kan man säga som har tagit sig upp från... Han har arbetat sig upp i politiken, han har varit borgmästare och provinsguvernör och... Det är ganska ovanligt för många av de politikerna som är på höga poster här. De är jurister till yrket och har liksom tagit sig rätt till toppen, inte från botten så att säga. Men han är också en kontroversiell figur. Han är inblandad i flera rättsfall nu där han misstänks bland annat för mutbrott och så. Så att, men han är en person som människor här upplever jag sätter mycket tilltro till nu och... De som är hans anhängare tror att han är den som ska kunna ena landet, eller man hoppas det i alla fall väldigt mycket. Och han har själv sålt in sig själv som en pragmatist som ligger lite mer i mitten än till vänster för att försöka locka över en del högerväljare. Och det är kanske det som han har lyckats göra nu också.
Vad säger folk som du har pratat med idag?
Ja, de är ju väldigt glada för att jag befinner mig här utanför parlamentet på Demokratiska partiets valvaka kan man säga, där den nya presidenten också precis talade. Så de är ju väldigt glada för det här är ju det de vill. Men jag pratade med en tjej som också uttryckte oro för kommer den nya presidenten klara av att överbrygga de här splittringen som finns inom landet mellan generationer, mellan könen, mellan åldersgrupper. För det är en stor utmaning och hon var inte så säker på att han kanske skulle klara det. Men de flesta uttryckte en tro på att nu är det liksom nya tider på gång. Och det är väldigt mycket det som den här valrörelsen har handlat om också.
Och du är ju inne på det här valrörelsen. Vilka frågor har då varit viktiga för väljarna?
Ja, ekonomin är ju viktig förstås. Det är det ju i många länder nu. Sydkorea står ju inför att förhandla om tullar med USA. Men också frågan om hur man ska befinna sig i geopolitiken, både i regionen och i världen. Lee Jae-myung som har vunnit nu, han är en person som företräder en linje där man kanske inte ska vara lika nära USA som man har varit under Yoon Suk-yeol. Och han förespråkar mer dialog med Kina, mer pragmatism i relationen med Kina och även då Nordkorea. Så det har också varit en viktig fråga, men också jämställdhet. För många unga personer jag har träffat så är det som är den stora och viktiga frågan. Man tycker att det är en ohållbar situation där det är väldigt stor ojämställdhet, särskilt för unga kvinnor.
Valet hålls nu efter att den numera avsatte presidenten Yoon Suk-yeol fällts i riksrätt och anklagats för upprorsförsök. Vad var det som hände där? Du var ju lite inne på det den turbulenta tiden.
Ja, precis. Det var i december förra året, så för ett halvår sedan, som Yoon Suk-yeol oväntat och plötsligt införde militärt undantagstillstånd sent en kväll här i Sydkorea. Och ja, folk blev förfärade och gav sig ut på gatorna för att protestera mot det här. Och politikerna i parlamentet stoppade det här efter bara några timmar. Men det chockade ju nationen. Och sen efter det så har det varit en process mot Yoon Suk-yeol där han ställts inför riksrätt av parlamentet. Och han fälldes också. Och då fick han avgå som president. Och det är därför som vi har det här nyvalet idag då.
Mm. Vad är det för politik vi kommer se nu?
Ja, det återstår ju lite grann att se, men vi fick ju en ledtråd här gällande Nordkorea i alla fall, att man vill se, man vill gå tillbaka till en politik som man som har förts här tidigare under en tidigare president Moon, att man vill försöka närma sig Nordkorea och ha en dialog med Nordkorea. Sen får vi väl se. Lee Jae-myung har bytt ben lite grann vad gäller relationen till USA och Trump. Först var han inne på att man inte skulle ge med sig när det gäller tullarna, men sen sa han att det kanske är det som är rätt väg att gå ändå. Så att det får vi se. Och inrikespolitiskt så ligger hans politik mer åt vänster än Yoon Suk-yeols politik. Och det gäller till exempel olika typer av budgetsatsningar och så, medan den andra sidan var mer inne på skattesänkningar.
Hur viktigt har det här valet varit för folket?
Jätteviktigt tror jag. Alltså många jag pratar med uttryckte att det här var testet för Sydkoreas liksom unga demokrati, där man efter att det här som skedde i december då med det här militära undantagstillståndet, så chockades ju många och insåg liksom att det kanske är demokratin som står på spel här. Och nu har man då visat att man har gått till val, jättehögt valdeltagande, till och med högsta sedan 1997, tyckte jag det var någon som sa här. Och jag pratade också med lite unga människor som var inne på precis det där, att de hade tagit demokratin för givet, men de hade vaknat upp och nu var de väldigt glada att det här hade genomförts på ett bra sätt, ett demokratiskt val, för att visa att Sydkoreas demokrati står pall för det här.
Säger Moa Kärnstrand, vår korrespondent som bevakar valet i Sydkorea. Jag säger välkommen till Gabriel Jonsson, Koreakännare på Stockholms universitet. Ja, nu är det en ny president. Lee Jae-myung blir ny president i Sydkorea. Vad säger du? Hur går dina tankar?
Det var ett helt väntat utfall av presidentvalet. Nu är det ju många som ställer sig frågan vad som ska hända. Och det kommer ta tid innan vi kan säga något bestämt om det. För utöver det som Moa sa så gäller att tillsätta bland annat 7 ministrar som nu inte är tillsatta, och bygga upp en administration. För de här fina orden som kom fram i talet med att han ska göra en rad saker, det är ju avhängigt att ha en fungerande administration. Så det kommer ta tid innan vi kan se vad som händer under en ny president.
Ja, vi hörde ju precis en bit från talet här. Var det någonting som du reagerade på?
Nej, de här sakerna som sades, det med återupprätta demokratin, ta itu med ekonomin, säkerhet, förbättra relationen med Nordkorea och sen ena nationen. Det är sånt man kunde förvänta sig höra. Jag kanske bara får lägga till någonting som sades, att han refererade till olyckor som har hänt under föregående president och att det inte ska hända igen. Och det var nämligen i 2022 i samband med Halloweenfirande en katastrof då 159 människor klämdes ihjäl, och regeringen hanterade den frågan dåligt. Så frågor om att hantera säkerhet är lika viktiga som att sköta ekonomin, medan jag däremot vill hävda att för många människor i Sydkorea är frågan om relationerna med Nordkorea perifer, därför att det påverkar inte deras vardagliga liv. Naturligtvis vill man ha fred på Koreahalvön, men det finns definitivt viktigare frågor, varav precis som Moa var inne på, ekonomin är kanske den allra viktigaste.
Och vad kan vi säga om den?
Som ett land som är beroende av utrikeshandeln så påverkas vad som händer inom Sydkorea av kontakter med omvärlden, där USA och Kina är särskilt viktiga. Samtidigt som det finns frågor som regeringen själv måste ta itu med, typ en ungdomsarbetslöshet och höga bostadspriser. Så det är väldigt många utmaningar som står inför dörren, och alla kan inte lösas på en gång. Så att det kommer som sagt att ta tid innan det går att göra någon form av rättvis bedömning av den nya presidenten.
Vilket stöd har han haft från folket i landet, men också från omvärlden?
Ja, som jag ser det har inte under valkampanjen funnits något annat alternativ i och med att regeringspartiets position försvagades drastiskt efter utspelet om undantagstillstånd. Så även om den nyvalda presidenten är indragen i rättegångsprocesser som gäller korruption och en lögn i ett presidentvalskampanj som han uppges ha gjort sig skyldig till, så har det uppenbarligen varit så att det är inte skäl nog att inte ställa sig bakom honom. Och det är andra gången sedan 1987 en president får mer än 50% av rösterna. Många tidigare har valts med betydligt under 50%, så det är ju en indikation på att han har starkt folkligt stöd. Och sen får vi hoppas verkligen att han lever upp till orden att Korea ska bli ett land för alla, så även de som röstade emot honom ska betraktas som likvärdiga med de som röstade för honom.
Säger Gabriel Jonsson, Koreakännare på Stockholms universitet. Tack för att du var med. Vi hörde också Moa Kärnstrand, vår korrespondent som bevakar valet i Sydkorea. Och nu så lämnar jag över till eftermiddagens programledare i Studio 1, Helena Groll och Lasse Johansson.
Och först Gaza alltså, där då ett 20-tal personer ska ha skjutits till döds i morse när de var på väg till en distributionsplats för att hämta mat och nödhjälp. Och FN kräver nu en oberoende utredning för om händelsen har utgjort krigsbrott.
Och vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros med oss från Jerusalem. Vad vet vi om vad som har hänt?
Ja, vi vet att människor stod i västra Rafah nära ett matutdelningscenter när det började skjutas mot dem i gryningen. Det här ska ha skett runt 4-tiden. Folk vittnar om att det sköts från luften av drönare men också från marken, av stridsvagnar. 27 dödades och över 90 skadades enligt Hamas kontrollerade hälsodepartement. Och den israeliska militären meddelade i morse att man har öppnat eld mot en mindre grupp misstänkta, som man uttryckte det, som hade rört sig mot israeliska soldater och avvikit från den väg som Israel tillåter. Men folk som var där vittnar om att de höll sig till vägen. Och det var flera som sa till oss att de följde liksom det som IDF beordrade via högtalare. Och vi kan höra vad 14 årige Ahmad Zidane, som var där tillsammans med sin mamma, berättade till vår medarbetare Bara Lafi, som träffade honom på Nasser sjukhuset medan han letade efter sin mamma som skadades under den här skjutningen. Ja, Ahmad berättar här förtvivlat, som vi hör, att ja, vi gick precis där de sa att vi ska gå, men plötsligt så börjar folk runt omkring oss falla. Du ser din bror dö, du ser din mamma dö, säger han, och kallar den israeliska armén för lögnare. Och när han intervjuades, som vi hörde här, så var han osäker på var hans mamma var. Han hade gått runt på sjukhuset och letat efter henne, och så till slut så hittade han sin mor, eller ja, mammans kropp. Det visade sig att hon var död, och vi kan höra hur det lät. Ja, vi hör här både Ahmad och hans syskon som sitter där vid mammas kropp och gråter, och vi hör Ahmad skrika: må Gud ge mig styrka.
Ja, svårt att lyssna till den rösten där, men Ahmad. Men i helgen så ska ytterligare då 35 civila dödats i en liknande situation, och vittnen uppger att de blev beskjutna av israeliska styrkor, men Israel förnekar ju det här. Vad vet vi om den attacken?
Det var en liknande händelse precis vid samma plats i Västra Rafa, ett område som heter flaggrondellen om man ska översätta det från arabiskan. Där folk väntade på att få tag i matkartonger men vittnar om att de blev beskjutna från olika håll, och det var också vid gryningen, och som du sa så har IDF förnekat att man har skjutit mot civila varken vid eller närheten av det amerikanska matutdelningscentret. Samtidigt som IDF publicerade i söndags en video på sociala medier från en annan plats som visar beväpnade män som skjuter och kastar sten mot en folkmassa. Och det var många som såg den här videon som bevis på att det var Hamas och inte IDF som sköt. Trots att den israeliska militären inte skriver att de vi ser i videon är Hamas.
Så många motsidiga uppgifter som du beskriver här. Men hur kan vi veta vem det är som har skjutit?
Det vet vi inte. Många medier har försökt verifiera vilka som sköt i söndags. Vi vet vilka som sköt idag, för IDF, den israeliska militären, säger att det var vi som sköt. Och att vi kom ur, att det var mot folk som avvek från den här vägen. Och att de kommer med mer information. Men många medier har försökt ta reda på vilka som sköt i söndags. Det går inte. Det har inte varit framgångsrikt att försöka veta vilka som sköt. Och vittnen menar att det här hände i ett område som den israeliska armén har full kontroll över. Och vi ställde en fråga till flera läkare som tog emot skadade och dödade, om de av de skador de har sett kan veta vad det var för vapen som användes. Och en av dem som svarade på vår fråga var en kirurg, en brittisk kirurg vid Nasser-sjukhuset. Vi kan höra vad han sa.
Many of the victims had gunshot wounds, which means that the shots were likely to be aimed so that the whoever shot them would be aware of what that they were shooting at. And that's either by an infantry soldier or more likely from a quadcopter drone, which is armed with a small arms weapon. And in that case, the operator would certainly know because he or she would see it on the camera.
Ja, det här är kirurgen Graham Groom som menar att han inte kan tala om för oss vilket vapen som används. Men de som sköt visste vad de siktade mot, säger han. Hade bra sikte, som till exempel drönare som är försedda med kameror.
Samar, jag tänkte bara en kort fråga. Det här är ju en nybildad organisation, The Gaza Humanitarian Foundation, som ansvarar för den här nödhjälpsplatsen. Det är en kontroversiell organisation. Kan du kort förklara på vilket vis?
Det är för att vi inte vet så mycket om dem. Jag har försökt hitta till exempel en hemsida till dem och inte kunnat göra det. De har en Facebook-sida som inte ser så professionell ut. Och vi kan inte heller veta, många stora medier har försökt veta vilka som finansierar den här stiftelsen och har inte kunnat göra det. Och det har spekulerats om att det är den israeliska regeringen som egentligen finansierar GHF, som de heter förkortat, och någonting som oppositionsledaren här i Israel, Yair Lapid, har sagt att det är ett israeliskt skalbolag, men någonting som regeringen har förnekat. Så okay. Det är väldigt mycket vi inte känner till om den här Humanitarian Gaza Foundation, som den heter.
Samar Hadrossa, alltså, är vår Mellanöstern-korrespondent. Ulrika Moder är med oss nu, generalsekreterare på Svenska Röda Korset. Välkommen till Studio 1.
Tack.
Människor som skjuts till döds när de försöker hämta mat. Hur reagerar du på de här senaste dagarnas händelser?
Jag reagerar på samma sätt som vi har gjort under lång tid nu. Och är det någonting som vi vet, så är det att det här lidandet måste få ett slut. Vi vet också att internationell humanitär rätt, det man ibland kallar för krigets lagar, ska efterlevas, och då ska ju civila skyddas. Det har alla stridande parter ansvar för. Och naturligtvis också Israel, som ju har infört en total blockad som gör att de aktörer, FN men också vi i den internationella Röda Korsrörelsen, som står redo med lastbilar bara några kilometer bort såklart faktiskt ska få bedriva ett bistånd, humanitärt bistånd, med all den erfarenhet vi har och med de grundläggande humanitära principer som det internationella samfundet, inklusive Sverige, har kommit överens om.
Men jag tänker Men jag tänker, modellen för hur hjälpen delas ut nu, den här organisationen som vi talade om lite kort, den delas ut i militärzoner och personerna som får hjälp och kontrolleras noga. Allt det då för att Hamas inte ska kunna lägga beslag på förnödenheten. Vad tycker du om den modellen?
Vi har ju tydligt sagt, precis som FNs företrädare, att vi har ju erfarenhet av att jobba i den här typen av svåra sammanhang under många, många årtionden. Det är inte alltid lätt att hantera, men är det någon som kan hantera detta på basis av erfarenhet och humanitära principer så är det FN och den rörelsen. Vi har ju våra kollegor på plats, både från det lokala Röda halvmånen men också ifrån den internationella Röda korskommittén, och jobbar väldigt principfast. Och jag vill också tillägga att idag så fick vi tidigt på morgonen också uppgifter ifrån vårt fältsjukhus i Rafah, där man hanterade ytterligare en masshändelse med 184 skadade, flera av dem då relaterade till det här som beskrevs, det vill säga människor som skadats när de står i kö för att få humanitärt bistånd. Det är helt oacceptabelt. Mm.
Men du, hur skulle alternativet se ut då om man vill undvika att hjälpen skulle hamna i Hamas händer? Hur ska det bedrivas?
Ja, men det är inte ett alternativ, utan grundregeln måste ju vara att de aktörer som är utsedda och erfarna aktörer för att genomföra ett opartiskt, neutralt, humanitärt bistånd där man når de som är mest nödställda först, det vill säga FN, det vill säga Internationella Röda Korsrörelsen, vi måste få möjlighet att göra det.
Men du ser ingen förståelse i någon mening för att man vill undvika att Hamas på något sätt berikar sig?
Jo, men alltså självklart, alltså de här grundprinciperna, de humanitära principerna för biståndet, det är ju det som man hela tiden verkar för att det ska funka. Och det är ju de här aktörerna, det är vi som har gjort detta under årtionde efter årtionde i svåra utmanande konflikter med olika parter, som är bäst skickade att göra detta. Vi vet ingenting om detta privata initiativ och en utveckling internationellt där man ser privata initiativ eventuellt gå hand i hand med militära intressen eller andra politiska intressen. Det är en otroligt farlig utveckling.
Ni är ju en av de hjälporganisationer då som har stora lager, om jag förstår, med nödhjälp på Västbanken också, som inte kommer fram. Hur kan du beskriva läget när det gäller de leveranser ni har och det ni inte kan leverera?
Ja, men vi har depåer och katastroflager både på Västbanken och sen också i Egypten. Och efter att den här totalblockaden infördes i slutet av maj så har vi ju bara kunnat bidra med små, små skärvor av det som är nödvändigt och det som vi också har, som sagt, var bara några kilometer bort ifrån de nödställda. Så att vi är ju redo att agera omgående, precis som vi gjorde under den tid som gränsen var öppen, eller gränserna var öppna, för att säkerställa att de människor som nu är extremt utsatta får det bistånd som det internationella samfundet har sagt att de ska få.
Men du, det vi hörde här från Ahmad, här 14 år gammal, som förlorar sin mamma, och det här akuta läget för människor i Gaza. Hur ska, med tanke på det som händer, hur ska människor överhuvudtaget våga närma sig de här leveranserna och riskera livet för att få mat?
Ja, det är ju det man frågar sig. Och jag tänker, kan vi försöka föreställa oss hur det skulle vara efter 2,5 månader utan tillgång till det mest grundläggande, att stå i en kö och riskera att bli beskjuten? Våra kollegor som jobbar på fält under kulregn och bomber när de behandlar skadade som kommer in. De kan inte ta emot alla. Sjukhusen, ambulanserna, det är ju ingenting som funkar längre på plats så som det borde göra i enlighet med det vi har sagt att vi ska bedriva. Ett princip för att humanitärt bistånd med skydd för civila enligt krigets lagar.
Så om det fortsätter så här med beskjutningar, människor som kanske inte vågar komma ens där maten finns, vad ser du framför dig?
Nej, men om det fortsätter så här, alltså dels det enorma lidande som vi måste få slut på, men vi vet ju också att när vi har sån här enorm brist på respekt för överenskommelser, så är det svårare att på sikt hitta en förhandlad lösning, en hållbar fred. Och jag tänker att vi alla behöver se på det här och vara oroliga. Är det så här krig ska bedrivas? Är det så här humanitärt bistånd ska bedrivas under oklara former med aktörer som vi inte känner till? Då har vi anledning att vara oroliga, för att vi lever i en väldigt konfliktfylld värld och den här utvecklingen måste få ett slut. Vi vet vad vi ska göra och vad vi har sagt att vi ska göra, och det måste också göras nu.
Ulrika Moder, generalsekreterare på Svenska Röda Korset, tack för att du var med. Och tidigare hörde ni också vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Och vi kan väl läsa säga att imorgon blir det mera Gaza.
Ja, en stor del av Studio 1 ägnas då åt situationen i Gaza. Vi hör direkt från de här platserna där nödhjälpen ska delas ut. Och vi ska även höra svenska politiker om diskussionen kring vilken hållning Sverige och EU ska ha mot Israel om situationen för civilbefolkningen inte förbättras imorgon i Studio 1 alltså.
De internationella adoptionerna och statsminister Ulf Kristerssons roll som tidigare ordförande för Adoptionscentrum.
Igår så rekommenderade ju adoptionsutredaren Anna Singer att den internationella adoptionen stoppas så att staten ber om ursäkt för de kränkningar som skett.
Kristersson får inte begrava ännu en adoptionsutredning, det skriver forskaren Tobias Hübinette i en debattartikel i Dagens Nyheter idag.
Men först ska vi höra Josefin Sköld som sitter här i studion, undersökande reporter på Dagens Nyheter, och den här uppmärksammade granskningen, får man väl säga, Barn till varje pris, som ju startade allt det här. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Om du skulle sätta liksom statsministern i ett sammanhang, vad var hans roll i de här adoptionshärvorna?
Ja, men i början av 00-talet så satt ju han flera år som ordförande för Adoptionscentrum, och det är ju en av världens största adoptionsorganisationer. Under de här åren så har det ju kommit larm under den tiden, bland annat om barnhandelshärvor i Kina. Det har kommit uppgifter om illegala adoptioner från Chile. Och det här fick ju han att hantera helt enkelt.
Men vet man om de larmen nådde honom?
När det gäller Kina så har Adoptionscentrums egna medarbetare berättat att han fick den informationen. Och när det gäller Chile då så vet vi att han har berättat själv att man tillsatte en intern utredning. Och den kom i princip fram till att Adoptionscentrums egna medarbetare som pekades ut som en del av den här illegala adoptionerna inte hade varit inblandade.
Men det betyder ändå att han agerade då under de åren då han var ordförande. Det var 2003-2005.
När det gäller Kina så har vi ju frågat flera gånger och inte fått något svar.
Okej.
När det gäller Chile där så har han ju fått kritik för att han inte har agerat tillräckligt. Mm.
Men han fick alltså, om vi bara summerar, han fick larm om barnhandel och han lät ändå adoptionerna fortsätta.
Så är det. Mm.
Vilket ansvar har han idag då angående adoptionerna?
Ja, men en intressant sak som hände då 2003 var ju att det kom en statlig utredning som föreslog restriktioner kring donationer och andra saker kring adoptionerna för att göra det mer rättssäkert. Och det här argumenterade Ulf Kristersson emot kraftigt, både på DN Debatt bland annat, men också i remissvar. Och det här fick betydelse, visar vår granskning.
Och vad var hans argument emot?
Helt enkelt att det skulle göra att vi kunde adoptera färre barn, betydligt färre barn till Sverige.
Så han vill skydda rätten att adoptera helt enkelt.
Precis.
Vi ska säga att vi har sökt statsminister Ulf Kristersson som avböjer medverkan via sin presssekreterare. Men med oss också Tobias Hübinette, lärare och forskare vid Karlstad universitet. Och du skriver på DN Debatt idag, Kristersson får inte begrava ännu en adoptionsutredning. Vilka problem menar du finns med de adoptioner som genomfördes under hans tid som ordförande?
Ja, när Kristersson var ordförande för Adoptionscentrum, som då är världens näst största adoptionsförmedlande organisation, så pikade adoptionerna globalt. Det här var utlandsadoptionernas guldålder, kan man säga. Så det sammanfaller med hans ordförande tid då. Och under den här tiden så var det också väldigt mycket skriverier om att det inte gick rätt till. Så det var kanske för första gången Och internet fanns ju då exempelvis som kunskapen om oegentligheterna var kända för alla och en var i realtid, kan man säga. Så på den här tiden var det verkligen inga hemligheter. Och de här larmen då som Kristersson och Adoptionscentrum fick under de här åren, det var ju då väldigt allvarliga sådana som var väl underbyggda och så vidare. Så det är liksom det som är kärnan i problematiken. Mm.
Men Ulf Kristersson, han har ju bekräftat att han informerades om misstankar om barnhandel under sin tid som ordförande, och han har också hänvisat till att Adoptionscentrum följde de regler som den statliga tillsynsmyndigheten utfärdade och att man litade på svaren från de utländska myndigheterna och svenska tillsynsmyndigheter. Räcker inte det, tycker du?
Nej, det gör det inte, för att det system som tillämpades då, som vi också, det som kom upp nyligen här, då, det var ju det här så kallade donationssystemet, som gick ut på att de svenska adoptivföräldrarna, de skulle då ha med sig tusentals amerikanska dollar, gärna i kontanter, när de hämtade barnen i ursprungsländerna. Och det här var någonting då som gick utöver den fasta adoptionsavgiften, som redan på den tiden uppgick till 400 000 kronor. Och de här pengarna, de gick ju rakt i fickan på personer i ursprungsländerna som inte alltid var särskilt laglydiga, om vi säger så. Men på grund av att det är med.
Men hade den här tillsynsmyndigheten som ändå fanns synpunkter på de där avgifterna överhuvudtaget?
Nej, inte i någon större utsträckning, men den här utredningen som tillsattes 2001 och som då kom med sitt superbetänkande 2003, den hade som huvudfokus att få bort det här systemet på grund av misstanken att det var den här otroliga mängden pengar som pumpades in i systemet som var grundorsaken till att det var så oerhört mycket rapporter om oegentligheter under just den här tiden.
Du skriver ju i din artikel till och med så här, att Kristersson ska ha känt till anklagelser om människohandel och att han skulle ha gjort sig skyldig till människohandelsbrott. Hur resonerar du när du skriver så?
Ja, det är ju då en lag som finns i Sverige och de flesta länder på jorden. På engelska heter det trafficking. Och den här lagen, det är ju den som den här typen av oegentligheter, när de är då som mest grova, går under, helt enkelt. Och det är också den här lagen som det hänvisas till även i andra länder då, som har haft den här typen av utredningar. Så det är medhjälp till människohandel.
Men återigen, så hänvisar han då till den statliga tillsynsmyndigheten, att man följde deras svar och vad de sa.
Ja, och om man tittar på den här nya utredningen då, så går ju den också igenom då hur den tillsynsmyndigheten fungerade då för lite mer än 20 år sedan. Mm. Och den var väldigt tandlös, helt enkelt. Den var utformad på det sättet att det handlade om att främja antalet adoptioner. Alltså, tanken var att Sverige skulle som stat då hjälpa till att adoptera så många barn som möjligt efter den efterfrågan då som gällde på den tiden, vilken också var väldigt stor. Så hela systemet fungerade helt enkelt inte.
Och då var då och nu är nu, så att säga. Vad vill du se nu?
Ja, jag ställer mig ju bakom de förslag och rekommendationer som utredningen har då. Och där ingår ju det här med en offentlig ursäkt, men också en massa andra åtgärder då. Och inte minst det här med då att utlandsadoptioner så som vi har känt dem, alltså på det här klassiska sättet där privata organisationer, icke-statliga organisationer, organiserar adoptioner, det är någonting då som jag gärna skulle vilja se ett slut på. Mm.
Josefin Sköld, granskande reporter på Dagens Nyheter, som står bakom den här uppmärksammade granskningen då. Det som vi hör Tobias Hübinette anföra här och tala om, att Ulf Kristersson skulle ha gjort sig skyldig till människohandelsbrott. Finns det några belägg för eller misstankar om att det skulle ha ägt rum?
Ja, men alltså, om man tittar på vad utredningen säger nu, så,
och vad ska säga medhjälp till.
Ja, vad utredningen pekar på, så fokuserar ju Anna Singer snarare på statens roll, och staten har ju litat på tillsynsmyndigheterna. Tillsynsmyndigheterna har litat på adoptionsföreningarna. Mm. Och adoptionsföreningarna har ju i hög grad förlitat sig på ursprungsländernas förmedlare, barnhem till exempel. Och det är där den stora bristen finns. Mm.
Nu har Ulf Kristersson, vi ska säga det igen, avböjt att medverka i Studio 1. Och hur länge kan han undvika de här frågorna, tror du?
Jag hoppas ju att han ska prata med oss och svara på frågor. För utredaren pratar ju mycket om Sveriges ansvar. Men vad är Ulf Kristerssons ansvar som en av de starkaste försvararna av ett system som utredaren ju nu menar har kränkt adopterades mänskliga rättigheter?
Och de menar ju att, också om jag förstår rätt, att statsministern då skulle be om ursäkt för sin roll. Det säger hon kanske inte, men för statens roll, eller hur? Men är det någonting du som har granskat det här som skulle vara möjligt, tror du?
Jättesvårt att säga. Det som händer nu är ju att utredningen går på remiss till olika instanser och sen ska den tillbaka och hanteras av Ulf Kristerssons regering.
Och är det en konstig situation, menar du, eller?
Det menar inte jag. Jag är ingen expert på det, men det är ju så som det ser ut. Mm.
Och Tobias Hübinette, då, innan vi slutar, vad är det viktigaste att höra från Ulf Kristersson nu, tycker du?
Det är att han helt enkelt tar bladet från munnen och säger vad han då i egenskap av regeringschef anser om den här utredningen. För det ankommer ju på honom då att exempelvis då avge den här offentliga ursäkten och inte minst då att implementera utredningens rekommendationer.
Tobias Hübinette, lärare och forskare vid Karlstad universitet, Josefin Sköld, undersökande reporter på Dagens Nyheter. Tack ska ni ha båda två. Och igen då, statsminister Ulf Kristersson har avböjt att medverka i studiet.
Jag dricker från flaskan, jag spelar inte fin. Ställen jag bara varit utanför när jag kommit och sålt kokain. Chase them dreams, yeah. Jag will make it happen för a shit liv.
Ja, musiken här, Dreams, är det med rapparen Segan Bino. Det har gått ganska precis ett år sedan han sköts till döds i ett parkeringshus i Göteborg.
Och idag väcktes åtal mot fyra personer på lite olika punkter. Mord, medhjälp till mord och skyddande av brottsling.
Kristin Holmberg, Ekots kriminalreporter, med oss nu. Beskriv vad som hände i juni förra året i det här parkeringsgaraget.
Ja, det var sent på kvällen som artisten hade parkerat sin bil i det här parkeringshuset i närheten av hans hem på Selma Lagerlöfs torg på Hisingen i Göteborg alltså. Och då sköts han med flera skott. De här männen som åtalas för att ha skjutit honom ska ha åkt i en bil samtidigt som de här skotten avlossades mot honom. Strax därefter så larmar han själv 112, men hans liv gick inte att rädda.
Åtalet som kom idag, hur skulle du sammanfatta det?
Ja, det är fyra personer då som åtalas. Två av dem för själva mordet och grovt vapenbrott som de förnekar. Och sen är det två killar till som åtalas. Och de ska bland annat ha eldat upp en bil som man färdas i då. Och de har gjort vissa medgivanden. En av dem åtalas också för medhjälp till mord, men förnekar det.
Mm. Går det att beskriva de där fyra, vilka de är?
Ja, två av dem har gängkopplingar och de är också straffade sedan tidigare. Och enligt åklagaren så tillhör de Södra Biskopsgården. Och när det gäller de andra två så menar åklagaren i varje fall att en av dem inte har någon som helst tillhörighet till något gäng. När det gäller den fjärde personen som har lite mer oklar i den delen.
Mm. Och du sa att de har gjort vissa medgivanden, men hur ställer de sig till åtalen? Vad har de sagt?
Jag har egentligen bara pratat med en av försvarsadvokaterna som företräder en av de mordmisstänkta. Och det är Björn Hurtig, och han säger att hans klient förnekar i sten. Men de övriga advokaterna har jag bara haft kort kontakt med, och de säger ju också att de förnekar.
Mm. Häng kvar där, Kristin Holmberg, Ekots krimreporter. Emil Arvidsson finns här i Radiohuset i Stockholm, journalist, författare, som länge bevakat gangsterrappen. Ja, när Segan Bino mördades, då var han en av landets mest framträdande rappare. Är han det fortfarande ett år efter sin död?
Jag skulle säga att han är en av de mest framträdande fortfarande. Han kanske inte har samma, om man ska säga, postuma genomslag som till exempel Einar hade efter sin död. Einar släppte då, fortsatte släppas musik med Einar, och det har vi inte sett från Gambino till exempel. Men samtidigt så är han, som många av de här rapparna, han är en sorts outsider fast med en väldigt stor publik. Alltså det är en artist som vi har inte sett hans ansikte, vi har inte hört honom diskutera sin musik i intervjuer till exempel. Samtidigt som då musiken är väldigt spridd och älskad, så existerar den här genren lite i en bubbla vid sidan om resten av den svenska offentligheten. Mm. Även om den då debatteras ganska mycket.
Och han prisades på stund på Grammysgalan.
Exakt, det var en väldigt pampig liksom hyllning till då musiken i första hand, med en stor liksom stråkorkester, och det var väl någonting som många väntade på, tror jag, i branschen, att man skulle på något vis plocka upp det här. Det var kändes som att det var lite tyst på något sätt från musikbranschen efter det här mordet. Man kan känna det ganska ofta, tycker jag, att branschen är lite väl försiktig med att ge sig in i diskussionen om de här musikerna.
Vad är det man är rädd för?
Ja, det är ju frågan. Jag tror man är rädd för att liksom på något vis skadas av den här ganska polariserade debatten på olika sätt, och att man inte vill ge sig in i den. Samtidigt så tycker jag att man har ett ansvar att göra det när man ger ut musiken och tjänar pengar på den.
Så var det någon slags dåligt samvete från branschen att belöna honom efter postumt?
Nu vet jag inte om det var en belöning, utan det var mer kanske en hyllning. Jag vet inte om man ska ta det så långt. Jag kan tycka att det var värdigt och rätt att den kom in där. Men min kritik handlar nog mer om kanske hans skivbolag, de streamingplattformar som den här musiken snurrar på och så vidare. De deltar sällan i den här debatten som vi andra harvar omkring i ganska ofta, så att säga, om den här musiken. Och de är ju ganska centrala för.
Jag tänkte vi kunde återvända till Kristin Holmberg bara. Vad säger åklagaren och den här utredningen, åtalet, om motivet till det här mordet?
Ja, de har inte kommit fram till att det finns ett motiv. Eller man har inte kunnat klarlägga det i varje fall. Men åklagaren kopplar mordet till den här långvariga, blodiga gängkonflikt som finns här i Göteborg på Hisingen mellan Norra och Södra Biskopsgården. Själva motivet mer än så, det har hon inte kunnat klarlägga. Vad hon säger är att Segambino hade människor i sin närhet som var med i gängkriminalitet, som kopplades till Norra Biskopsgården. Och hon menar också, och sa till mig idag när jag pratade med henne, att det är det rivaliserande gänget som ligger bakom det här mordet. Och då syftar ju då hon på Södra Biskopsgården.
Men hans egna eventuella gängkopplingar, det har inte blivit mer tydligt eller så, vad du förstår?
Nej. Och hon var väldigt tydlig också, ska jag säga, under det här samtalet jag hade med henne, att det finns ingenting som tyder på att Segambino var involverad i gängkriminalitet. Visst, han förekommer i belastningsregistret, men är inte dömd för något grovt brott. Så enligt henne har det inte framkommit något sådant.
Vad säger du, Emil Arvidsson, om det? Vi har inga kopplingar egentligen direkt till honom. Ändå blir han en offer i en konflikt enligt åklagaren då. Ja. Vad ska man säga?
Det är som åklagaren och polisen säger. De talar idag mycket om just den här personens vänner och personer som den har umgåtts med och så vidare. Och personer som den då på olika sätt då, så att säga, kopplas till. Och i den här världen, och då pratar jag inte om musikvärlden utan gängvärlden, så handlar det är ju så pass grovt och krasst att det handlar om att liksom plocka poäng. Liksom. Att man dödar någon, då får man en poäng. Liksom. Och en artist kan nog ofta betyda lite extra poäng. En känd person som någon kan på något sätt få representera en gruppering kan innebära någon slags framgång i den här liksom väldigt makabra och mörka världen, ska jag säga.
För du har ju skrivit just om det, att de har blivit, rapparna har blivit en trofé för gängen, att man använder sig av av de här personerna?
Det händer ju, det händer ju ganska regelbundet. Inte alltid med såna här tragiska utfall, ska jag säga. Men det finns fler och fler rappare i Sverige som kopplas tydligare och tydligare till gängen. Och det är inte bara av media som gör det, eller polisen som gör det, utan det är även i den här miljön som man liksom kopplar ihop rappare.
Att olika gäng lägger beslag på artister att de egentligen vill det, eller?
Så kan det vara i vissa fall. I vissa fall kan det vara, alltså, det som syns i konturerna här är någon som liksom har växt upp med personer och har den typen av kopplingar också.
Det måste ju påverka artisterna enormt att veta om det här.
Ja, det är en fruktansvärd situation som det, återigen jag vill komma tillbaka till, det som det pratas alldeles för lite om i branschen. Här har vi en artist som då var signad på ett av de allra största skivbolagen i Sverige också. Vissa av de här artisterna har inte liksom signade till de stora skivbolagen, men vissa är det, och man får alldeles för lite hjälp med att liksom välja en annan väg här, utan man dras hela tiden på olika sätt tillbaka till den här världen. Och det är ju som sagt inte alltid som det händer såna här tragiska saker, men det blir tydligare och tydligare att det finns fler och fler såna här kopplingar.
Menar du att bolagen är så pass cyniska att de ser det här hända men inte bryr sig om det egentligen, för det höjer försäljning eller något?
Ja, cyniska är ditt ord, men resten av den meningen stämmer ju helt. Bolagen ser det här hända, de tjänar mycket pengar på det. De sitter inte här idag, de pratar inte med mig, jag är journalist, jag försöker prata med dem. De deltar inte i debatten om den musik som de själva distribuerar och tjänar pengar på. Det tycker jag är fel. Det saknas också generellt röster från musikbranschen i den här debatten. Ofta har vi politiker eller ledarskribenter, journalister som pratar om det här, men vi hör sällan inifrån. Jag vet att den här debatten pågår. Det är bara att man är lite väl rädd att liksom diskutera offentligt. Jag tror det behövs för att vi ska kunna förändra den här situationen.
Kort då, bara innan vi slutar, Kristin Holmberg, med tanke på det vi hör Emil Arvidsson säga här. Nu inleds rättegången nästa vecka. Hur stor uppmärksamhet kommer den att få, tror du?
Jag tror den kommer få en väldigt stor uppmärksamhet. Det är mycket medier som bevakar den här frågan, och Göteborgs tingsrätt är inte en jättestor tingsrätt, så att vi får se hur mycket folk som kommer samlas där.
Det får vi göra. Kristin Holmberg, Ekots krimreporter, Emil Arvidsson, journalist och författare som länge bevakat gangsterrappen. Tack för att du kom hit.
Där hörde vi Helena Groll och Lasse Johansson, Studio 1s programledare eftermiddags. Men med det så avrundar vi Studio 1s första timme. Vi är tillbaka efter nyheterna, där vi bland annat ska till USA och höra om president Donald Trumps hot att dra in bidrag till flera av landets ledande lärosäten. Häng med oss då!
Här är Ekot. Flera strejkvarsel har lagts fram idag. Det gäller personal på privata vård- och omsorgsföretag och dessutom om städare på stora industrier. Eva Edström är avtalsansvarig på LO-facket Fastighetsanställdas förbund.
Nu har vi ju varslat om konflikt, och skulle vi inte komma överens via medling, ja, då utbryter konflikten.
Den 16 juni är datumet att hålla reda på. Då kan det bli städstrejk på 14 industrier och vårdstrejk på privata vårdcentraler, omsorgsboenden och äldreboenden. Den varslade strejken på städentreprenadavtalet från Seco och Fastighets gäller bland annat AstraZeneca, Scania, Volvobolagen, LKAB, Cloetta och också på Viking Lines färjor. Stridsfrågan är ersättningen för deltidsanställda som arbetar mer än tiden på schemat. Facken kräver att det här ska betalas med övertidsersättning, precis som för heltidsanställda som jobbar över. Men i de här branscherna så är det många deltidsanställda, och kravet blir därmed dyrt för arbetsgivarna. Martin Stenmo är chef för Almega Serviceföretagen.
Nej, men det är väldigt tråkigt. Vi hade gärna fortsatt förhandla och försökt hitta en lösning.
Eva Edström på Fastighetsanställdas förbund.
Industrin bland annat, där har man fått igenom där i sina kollektivavtal utan några som helst problem. Och jag förstår inte varför lågavlönade städare ska ha sämre villkor än industriarbetare.
Eva Edström och reporter Anders Jelmin. Över 2400 personer har överklagat beslutet att lägga ner stora delar av Sollefteå sjukhus, skriver Dagens Nyheter. Karin Granholm, rådman vid förvaltningsrätten i Umeå, säger att hon aldrig varit med om att det skickats så många unika överklaganden. Normalt brukar domstolen hantera runt 2500 ärenden varje år. Beslut om nedläggningsbeslutet ska stå fast eller inte, det väntas i höst. I Sydfrankrike sköts en 46-årig tunisisk man ihjäl av sin franske granne i helgen. Ett mord definieras som rasistiskt och med anknytning till terrorism i häktningsframställan, och fallet skakar om Frankrike.
Den lilla orten Pugy-sur-Argent, bara ett par mil från semesterstäderna Fréjus och Saint-Raphaël, är omskakad. Den 46-årige frisören Hichem Miraoui var alltid vänlig och hjälpsam, säger flera personer till fransk TV. Men natten mellan lördag och söndag sköts han ihjäl med 5 skott av sin franske granne, som före och efter mordet publicerade inlägg på sociala medier där han uppmanade till att döda nordafrikaner. Det är inte mer än cirka 5 veckor sedan en man från Mali mördades när han bad i moskén i en annan ort i södra Frankrike, och Frankrikes inrikesminister konstaterar att det nu inträffat ännu ett mord med rasistiska motiv. Försvarsadvokaten Mourad Batik, som nu arbetar med båda de här fallen, betonar att det inte är enskilda händelser utan att det finns tydliga ideologiska strömningar i Frankrike som driver på det här hatet som blir värre för varje dag som går. Cecilia Blomberg, Paris.
Den som bor på landsbygden, inte har tillgång till bra kollektivtrafik och inte har för hög inkomst ska kunna ansöka om en ny elbilspremie från och med nästa år. Sara Almqvist är enhetschef på Naturvårdsverket som tagit fram förslaget på regeringens uppdrag.
Det handlar om att det kommer finnas ett stöd som man kan söka för att köpa eller leasa en elbil.
Maximalt ska det gå att få 54 000 kronor i stöd fördelat över 3 år för den som köper en ny eller begagnad elbil eller leasar en elbil. Bara hushåll i landsbygdskommuner, i utredningen 177 av landets 290 kommuner eller områden som har dålig kollektivtrafik ska kunna få premien. Och hushållets inkomst får inte vara högre än 80% av medelinkomsten i Sverige. Bakgrunden till den här nya elbilspremien är EU:s utsläppshandelssystem som kommer att göra fossila bränslen dyrare. Där säger Sara Almqvist på Naturvårdsverket.
Omställningen ska kunna ske på ett hållbart och rättvist sätt. Och för att egentligen då hela det här systemet med det här handelssystemet då ska kunna gå i lås utan att vissa personer drabbas väldigt hårt.
Enligt förslaget uppskattas behovet av stöd vara 800 miljoner kronor om året i 7 år, varav den största delen ska komma från EU:s sociala klimatfond.
Reporter Anders Gilmin. För första gången kan EU få en lag om skydd för hundar och katter. EU-parlamentets jordbruksutskott röstade idag för förslaget. Och förhoppningen är bland annat att man ska få bukt med den illegala handeln och garantera att våra husdjur inte har behövt lida innan de kommer fram. Emma Wissner är EU-parlamentariker för Centerpartiet.
Det viktigaste är att vi äntligen får gemensamma regler på EUs inre marknad för djurvälfärden, för katter och hundar. Bara en sån sak som att vi har valpfabriker i och utanför Europa 2025, det är rent vansinne.
Nästan hälften av alla hushåll i EU har en katt eller en hund hemma. Ändå finns det alltså inte någon heltäckande lagstiftning som garanterar att de har det bra. Men dagens omröstning var ett stort kliv åt det hållet. Och det mesta tyder på att nya villkor för katter och hundar kan vara färdigförhandlade innan året är slut. Att stoppa illegal verksamhet är ett viktigt skäl till att Moderaterna vill ha lagen, säger Jessica Polfjärd som är moderat EU-parlamentariker.
Dessutom så är det ett fruktansvärt lidande för de hundvalpar som också föds, tas från mamman tidigt och förs in inom Europas gränser.
Siv Holmgren, reporter här. Imorgon får stora delar av landet molnigt med regn eller skurar som passerar österut. Men främst sydöstra Götaland och norra Norrland får först en del sol, alltså innan skurarna drar in. Temperatur från 15 till 20 grader i söder till 10 till 15 grader i norr. Ekots nyheter klockan 11 i studion, Gunilla Hansen-Bering.
P1, Sveriges Radio.
Studio 1 kvälls andra timme fortsätter här. Vi går mot sommarlov för barnen, men till hösten saknas elever i klassrummen. Vi ska prata om barn som förs bort mot sin vilja. Sen reportage från USA där universitetsstriden trappas upp. Vidare om det som sticker och kliar. Hör om hur små krypsommaren blir. Och med det till eftermiddagens studiet med Helena Grahl och Lasse Johansson.
Sommarlovet närmar sig för alla som går i skolan. Ett lov som för många förknippas med sol och bad. Men när höstterminen drar igång igen, då saknas elever runt om i Sverige.
Orsakerna kan förstås variera, men ibland beror det på att barn förts utomlands mot sin vilja. I vissa fall så är det kopplat också då till hedersförtryck.
Och det här, ja, det vill nu polisen uppmärksamma. Åsa Wallinder, polisinspektör på polisens nationella operativa avdelning NOA. Välkommen hit.
Tack.
Stolar står tomma när höstterminen drar igång. Hur allvarligt är det här?
Ja, för de enskilda barnen och ungdomarna som drabbas av det här är det ju oerhört allvarligt.
Och vad är det som har, ofta har hänt där ett barn inte kommer tillbaka?
Ja, precis som det nämndes så är det ju ganska ofta ett resultat av hedersförtryck. Att man lever med hedersnormer och att man har blivit utsatt för brott helt enkelt ofta. Och många gånger så handlar det om att man blir lurad att det ska vara en sån här trevlig resa. Men att det egentligen visar sig vara någonting annat.
Så det är föräldrarna som lurar sina barn, är det det du säger?
Ja, många gånger är det ju tyvärr föräldrarna och den närmaste familjen som är de som är förövare i de här typen av brott.
Och då åker de iväg och sen så stannar de på platsen eller vad händer?
Ja, det kan ju se lite olika ut. Men ja, det kan ju vara så att man tror att man ska åka iväg på en semesterresa, hälsa på släktingar och sen få åka hem. Och så visar det sig när man kommer dit att man kanske blir bortgift eller kvarhållen mot sin vilja. Eller också så reser man kanske inte riktigt dit man trodde utan resan går vidare någon annanstans.
Och hur ut? Ja, förlåt. Hur utbrett är det här?
Ja, det är tyvärr för vanligt. Det finns ju ingen egentligen statistik över det här. Men det finns ju många